Aposteln Paulus har kommit väldigt i ropet bland teologer på senare år. Länge så var det ju en ganska luthersk föreställning om att judarna skulle vinna frälsning genom att behaga Gud med goda gärningar. Och det var ungefär detsamma som katolikerna som skulle skaffa sig frälsning genom att betala avlatsbrev. Så för Luther var ju de här två kategorierna ganska jämställda, och han tyckte ju inte om någon av dem. Men moderna teologer har i stor utsträckning sedan några årtionden tillbaka börjat att läsa Paulus på nytt. Och det är väldigt spännande. Det ges ut idag akademisk litteratur som går att läsa för vanligt folk, och där man verkligen kan gnugga varenda Paulus text framlänges och baklänges, och det ger en hel del utbyte. Det har ju tidigare varit så att väldigt mycket akademisk teologi har från början haft sin förutsättning i att man ska se efter vilka texter som man ska till en början ta bort för att få kvar en liten rest som egentligen inte innehåller någonting. Utan nu accepterar man mera Paulus breven som de går och står, och försöker att förstå vad de här har att säga. Bland Paulus breven är ju Galaterbrevet i en klass för sig. Det är ju på många sätt svårt att förstå. Paulus är ju i affekt redan när han börjar att skriva, och förbannar två gånger de som predikar annorlunda än han själv. Och lite senare förstår man att det eller de han förbannar är folk som försöker införa judisk teologi bland de nyfrälsta galaterna. Då är det så här att när man nu börjar att verkligen studera Paulus förutsättningslöst, någorlunda i alla fall, så upptäcker den ena teologen efter den andra att Paulus är omöjlig att förstå om man inte förstår hans bakgrund som rabbin. Gamla testamentet måste man läsa, annars så kommer man ingen vart. Och det tycker jag är så spännande. För inte minst gäller detta skapelseberättelsen och berättelsen om syndafallet. Det är grunden för nästan allt som Paulus skriver. Ni vet, Paulus har ju mängder med vad ska vi säga, parvisa begrepp, synd och nåd, lag och nåd, kött och ande och så vidare. Och hela tiden så står de där som svartvita begrepp att jämföras med varann, och man tycker att karn tänker i förfärligt svartvita kategorier. Kan han inte ha någon gråzon någonstans ibland i alla fall som man kan gömma sig i? Men han syftar hela tiden på de två träden i lustgården. Så att när man upptäcker det och kan börja förstå och kategorisera hans olika begrepp, är detta livets träd, är detta kunskapens träd, så klarnar väldigt mycket. Nu ska vi titta på en annan sån här parallell. För vi ska börja i första Mosebok 12, den här kallelsen som Herren ger till Abraham. Första Mosebok 12 och 1. Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som förbannar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Lite längre ner, sjunde versen. Och Herren uppenbarade sig för Abraham och sa: åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Då byggde han ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Det här är ju i all sin korthet så spännande texter. Därför att här ger Gud en massa löften. Eller vi kanske skulle använda ordet proklamation. Han bara talar om rätt upp och ner vad han har beslutat sig för att göra. Och det är inte så att om det blir vackert väder så har vi midsommarfirandet utomhus. Utan det är istället så här att detta ska jag göra vad som än händer. Det enda han begär av Abraham det är att han ska flytta på sig, och det gör han ju. Så att det där är redan avklarat, och resten är alltså bara sånt som Gud har bestämt. Abraham har antagligen inte bett om det, utan det här kommer som en stor överraskning för honom. Och Gud har som sagt bestämt det här. Det här är nu för Paulus någonting som han kallar löftet. Vi kan tycka att det är en proklamation eller en deklaration, men för Paulus är detta löftet. Vi ska bläddra till Galaterbrevet och titta lite grann där. Tredje kapitlet och femtonde versen. Bröder, jag vill ta ett exempel från vardagen. Inte ens en människas testamente som har vunnit laga kraft kan göras ogiltigt eller få något tillägg. Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte "och åt dina avkomlingar", som när man talar om många, utan som när det talas om en enda: "och åt din avkomling, som är Kristus." Vad jag menar är detta: ett testamente som Gud själv i förväg har gett laga kraft kan inte upphävas av lagen som gavs 430 år senare, så att löftet skulle sättas ur kraft. Ty om arvet beror på lagen, beror det inte på löftet. Men åt Abraham har Gud gett arvet genom ett löfte. Det här är väl svår text, och det räcker och blir över. Men det Paulus vill säga, det är det här: att Gud gav löftet, 430 år senare så gav han lagen. Och lagen kan inte ge något tillägg till löftet och inte upphäva löftet. Löftet står kvar därför att löftet är villkorslöst. Och löftet är alltså det här som Gud lovar när han kallar Abraham till tjänst. Sen förklarar Paulus att egentligen gäller löftet Jesus, Messias. Men Messias är den som stiger ner på Sina i berg och sluter ett förbund med Israel ungefär 1500 år innan han föds som människa. Det är sonen som sluter förbund. Och därför gäller löftet både sonen och folket. Som jag sagt förut, vi kan se en parallell mellan Jesu liv och Israels historia. Med början i Egypten och 40 år, 40 dagar i öknen och så vidare, ända fram till en katastrof i Jerusalem, där bara Gud själv kan rädda sonen respektive folket. Men löftet har alltså givits. Och därför så är det tron som är det viktiga, säger Paulus. Därför att tron är då att jag inrättar mig efter löftet. Det är ju ingen prestation i det, Utan det är liksom bara att jaha, detta är vad Gud har deklarerat, detta är vad han har lovat. Alltså tar jag emot det och låter det forma mitt liv. För tron och löftet hänger ihop. Och Paulus är väldigt angelägen om att deklarera att tron kommer före lagen. Att trons liv är det grundläggande, det som kommer före lagen. Och sedan är ju då frågan, vad är det för mening med lagen? Jo, säger han då fortsättningsvis, varför gavs då lagen, den 19 versen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull, för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde. Den utfärdades genom änglar och lades i en medlares hand. Denne medlare företräder inte bara en part, men Gud är en. Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Men nu har skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi ska förklaras rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit står vi inte längre under någon övervakare. Alltså, lagen kom, gavs för att människan skulle få självkännedom, förstå sitt behov av frälsning, upptäcka sitt uppror och sin vanmakt gentemot det egna upproret. Och så kommer då, när tiden är fullbordad, Jesus Kristus ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen, som det sedan står i fjärde kapitlet. Så att nu kan tron gälla det som faktiskt var det som gällde från början. Och där bara det har behövts några omvägar för att tron ska, så att säga, få fäste i våra liv. Varför räcker det inte med lagen? Jo, det är ganska enkelt att förklara. Lagen uppmanar dig och mig att göra kärlekens gärningar. Men vi har inte kärlek. Och det betyder att, ja visst, vi kan peppa upp oss själva och spotta i nävarna och sätta igång och göra goda gärningar. Men jag tror att du liksom jag känner igen mönstret att efter ett tag blir man trött, och sen blir man väldigt trött, och sen blir man ännu tröttare, och sen får man dåligt samvete, och sen är det som att köra med bromsarna på, och till sist då ryker det i bromsarna och så sätter man sig ner och så kommer man inte upp på bena igen. Man försökte ge bort något man inte hade. Och det är inte alltid så lätt att göra det. Gud är kärleken. Och Guds kärlek, skriver Paulus, söker inte sitt. Det tycker jag är så fascinerande. För vår kärlek, den kan ha många vackra sidor. Men nog vill den ha sitt, mitt i allt sammans. När jag blir kär i Marianne så vill jag ju ha henne. Jag fick henne också, men ni förstår. Den kärleken kan betyda mycket, men det är inte agape. När Galaterbrevet kommer på tal så är ju en av de stora frågorna det här: varför skulle inte de troende galaterna omskäras? För det tycks ha varit så här att de predikanter som kom dit efter att Paulus hade åkt därifrån, det var rimligtvis Jesus troende judar. Och de försökte inte alls ta tron på Jesus ifrån galaterna, utan de bara sa att löftena var givna till Abraham och ni måste bli Abrahams barn om ni ska kunna få löftena fullt ut. Så att vi måste ha en liten tilläggskurs här till det som Paulus gav er. En omskärelse och Torah. Sen är allting färdigt. Och Paulus går i taket. Och man kan undra varför det. Jag har en egen liten idé. Jag tror att Paulus tänkte så här. Att om vi gör judar av alla troende hedningar, så blir hela världen till sist judar. Och det var inte Guds mening. Judarna skulle bevaras som judar, men hedningarna skulle fortsätta att vara hedningar. Alltså, hedningarna tar emot tron och lever i den heliga ande. Tron står öppen för judarna också, och det finns judar som tar emot tron. Men de ska ändå fortsätta leva som judar. Apostlamötet i Jerusalem sa ju ingenting egentligen om judarna, men den sa ju bara någonting om de hedningar som hade kommit till tro. De behövde bara iaktta vissa matregler och inte ägna sig åt otukt. Men de jesustroende judarna skulle leva som judar. Det är rimligt att anta att även Paulus gjorde det. Omskärelsen gällde som vanligt och allt annat. Det var ju en evig stadga för Israel. Men var det just för att Israel skulle fortsätta vara Israel? Till skillnad från de andra folken? För som jag sagt förut, det är gränsytan mellan det utvalda folket och alla de andra folken som historiens skeende bygger upp till slutet. Och då tycker jag plötsligt att Galaterbrevet blir ganska rimligt trots allt. Att man kan förstå mera av vad Paulus argumenterar. Ni får testa det när ni kommer hem. Därför att om det nu är så att det är på gränsen mellan de båda kategorierna judar och hedningar, om det är där som de viktiga händelserna tilldrar sig, så ska vi läsa nu om Jesu återkomst. Zakaria 14. Från början. Se, Herrens dag kommer. Då ska man dela bytet bland er. Ty jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap. Men återstoden ska inte bli utrotad. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk så som han stred för på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska delas mitt itu från öster till väster till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg. Ty dalen mellan bergen ska sträcka sig till Atsel. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen på Usias, Juda kungs tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig. Det ska ske på den dagen att ljuset blir borta, himlens ljus ska förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av Herren, inte dag och inte natt. Men det ska ske att när aftonen kommer blir det ljust. Det ska ske på den dagen att rinnande vatten ska utgå från Jerusalem, ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. Herren ska vara konung över hela jorden. På den dagen ska det ske. Herren är en och hans namn är ett. Om inte detta är Jesu återkomst så vet inte jag vad det är. För Herren blir konung över hela jorden. Herren är en och hans namn är ett. Och i vanlig ordning, när vi tittar i grundtexten, vad står det för ord bakom detta Herren som kommer, så är det tetragrammet igen, Jod, He, Vav, He, J-H-V-H. Herren personligen ska komma. Samme Herren som stig ner på Sinai stiger nu ner på Oljeberget, sätter sina fötter på Oljeberget och berget rämnar. Nu kommer han inte fattig ridande på en åsna, avklädd all sin makt och värdighet. Nu kommer han med full makt och full värdighet. Och nu ska det bli en dom. Vad helst ni har gjort mot mina minsta bröder. Vem kan det vara? Ja, det kanske kan vara många. Det kanske också kan vara du och jag. Men Israel är ju ett gott alternativ. Vad ni har gjort mot mina minsta bröder. Det här har vi nu hedna folken samlade till angrepp emot Jerusalem. Nu gäller det att ta stan ifrån dem. Nu gäller det kanske också att göra slut på folket. Die Entlösung der Judenfrage kanske på nytt sticker upp sitt huvud. Plötsligt och utan föregående varning står Herren där. Och det är ju naturligtvis med tanke på den överraskningseffekten som Jesus själv säger att försök inte räkna ut när jag kommer, för det kommer ni inte att klara. Det är ingen idé. Men var alltid beredda. Nå, vi som är troende och vi som läser Guds ord, vi kan ju åtminstone ha större eller mindre marschberedskap, som det heter i lumpen. Därför att vi kan ju se om det här läget börjar dyka upp, att man faktiskt vill angripa för att ta både landet ifrån folket och eventuellt också förskjuta folket på större eller mindre allvar. När nu Herren står där, så är det ju en väldigt speciell situation som uppstår. Vi ska tjuvkika, titta i Romarbrevet 11 och 32. Just det. Romarbrevet 11 och 32. Där beskriver Paulus tidens slut i en enda mening, så här: ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden, för att sedan förbarma sig över alla. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar! Paulus brister ut i förtjusning, i lovsång, i beundran inför denna magnifika genialitet. Därför att när Herren nu står här på Olivberget, så har han ju så att säga fångat alla med handen i syltburken. Alla är tagna på bar gärning i någon mening. Vi lyssnar till vad man säger bland judarna. De säger: åh, det var Jesus i alla fall. Titta på hans händer. Vad ska vi göra nu? Hedningarna kommer att säga: alltså, det var judarna som var utvalda i alla fall. Och alltså, Jesus lever i alla fall. Vad ska vi göra nu? Nu utbreder sig en viss ödmjukhet i populationen. Därför att nu är människans vishet, klokskap, fiffighet, finurlighet, smartness och klurighet uttömd. Nu har vi kommit till vägs ände. Nu inträffar ett intressant tillstånd. Judarna kan be Jesus om förlåtelse, omvända sig och be honom om förlåtelse. Vi läste ju om det igår i den här liknelsen om olivträdet och grenarna. Ja, och jag tror att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Hedningarna ropar också till Jesus. Och då säger Jesus så här: jag kan inte förlåta er, för jag har redan lovat Israel, lovat Abraham, att den som förbannar dig skall jag förbanna. Och det är ju precis vad ni håller på med här i Jerusalem. Då är det rimligt att vänta att slutet på hela den här historien är detsamma som slutet på Jobs bok. Att Job först böjer sig under Herren och säger: vem var då jag som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag ordade ju om det jag inte begrep. Och sen säger ju Herren till de tre vännerna: ta nu 7 tjurar och 7 vädurar och gå till min tjänare Job och be att han offrar dem för er och ber för er. Kan hända ska jag då av kärlek till Job förlåta er. Och så ber Job för de vänner som vid det här laget har blivit hans ovänner. Och jag kan inte förstå annat än att detta är den enda juridiskt tänkbara upplösningen på hela dramat. Att Israel faktiskt ber för sina fiender. Och Israel är det folk som har vänt andra kinden till utan någon jämförelse i världshistorien. Deras rabbiner har talat i lagens anda, men talat om kärlekens gärningar. Och den heliga ande har varit med dem och är med dem. Det finns många synagogor i Jerusalem man kan gå i där man inte förstår ett ljud vad de säger, men man känner: ja visst, anden är ju här. Sen kan man gå i andra där man tycker att det är totalt dött, men det är en annan sak. Så är det hos oss också. Anden är där. Och det kanske ligger närmare för många judar att utöva den sortens förbön än vi kanske trots allt tror. Sen är ju det här naturligtvis bara ett perspektiv på det här dramat. Det finns många andra att anlägga. Men här ser vi liksom poängen. Här ser vi slutet på striden mellan Kain och Abel. Slutet där Kain får förlåtelse av Abel. Jesaja skriver nu en hel del om det här. Vi ska läsa lite om Jesu återkomst hos Jesaja 59, 59 kapitlet. Jag börjar i 15 versen, eller 14 kan vi ta. Rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit och den som vänder sig från det onda blir plundrad. Detta såg Herren och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns. Han såg att ingen trädde fram, han förundrade sig över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm och hans rättfärdighet understödde honom. Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som i en livklädnad och svepte in sig i nitälskan som i en mantel. Efter deras gärningar ska han vedergälla det. Vrede över hans motståndare, vedergällning över hans fiender. Kustländerna ska han vedergälla för vad de har gjort. Så ska man frukta Herrens namn i väster och hans härlighet där solen går upp. När fienden bryter fram lik en flod ska Herrens ande driva honom på flykten. Återlösaren ska komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren. Detta är det förbund som jag och min sida gör med dem, säger Herren. Min ande som är över dig och mina ord som jag har lagt i din mun ska inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger Herren. Och sen, efter detta, som ju alltså är en bild av Jesu återkomst och det nya förbundet i den heliga ande som nu så att säga griper in och griper tag i Israel, så kommer Jesajas beskrivning av tusenårsriket. Stå upp, var ljus, till ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Sin mörker ska övertäcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Hedna folk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Det är ord till Israel här. Hedna folken ska vandra i glansen. I ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Och då förstår vi ett sorts Guds rikets organisation eller struktur. Jesus Kristus sitter på sin tron. Under honom finns 12 apostlar var sin tron. Dessa råder över Israels 12 stammar som i sin tur råder över hedningarna. Och nu är det inte fråga om makt. Det här är inte en organisation i makt utan i nåd. Från Kristi tron flyter nåden ut. Till de 12 apostlarna får den gå vidare till de 12 stammarna som ger nåd till hela världen. Det är en underbar bild. Och nu har vi kommit fram till det som är rättfärdighetens kärna. Gör en människa tacksam och hon blir rättfärdig på samma gång. Gör en människa tacksam för evigt och hon är för alltid rättfärdig. Eller som vi läste igår, den som får mycket förlåtet älskar också mycket. Nu ska vi bläddra bakåt och läsa Israels syndabekännelse. Jesaja kapitel 53. Vem trodde vår predikan, står det här i folkbibeln. Meningen går lika väl att översätta så här. Vem trodde det vi fick höra? Och det tror jag blir mera substans i det hela. Vem av oss trodde det vi fick höra? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande, lika en som han skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Herman håller på stridigt om vem den här mannen är som texten handlar om. Jag tycker det är intressant att fråga, vem är vi? Vi som talar här i texten, vem är det? Ja, det är inte hedningarna. Vem är det då? Jo, det är judarna. Det är detta man säger när man ser att Jesus var den Messias som hade utlovats. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Vi begrep oss inte på honom. Vi tyckte inte han var någonting. Vi höll honom för att vara en skojare. Men nu ser vi att han var en smärtornas man, förtrogen med sjukdom. Han bar våra lidanden. Han bar våra missgärningar. Han ger oss den rättfärdighet som vi inte själva kan åstadkomma, men som vi kan ge vidare. Herre, vi förstår att du är oförliknelig. Ingen är som du. Det här är texter som har tusentals år på nacken. Och vi kan bara se att det är en precision i beskrivningen som är häpnadsväckande. Och vi kan bara böja oss inför dig och tacka för de vittnesbörd som du ger om din existens, om din närvaro, om din oförlikneliga genialitet, din skönhet och din kärlek. Herre, vem är som du? Vi får vara dina barn. Vi får tillhöra dig. Hur ska vi kunna tacka? Hur ska vi kunna fatta vad det är du har gjort och gör? Vi ber dig, Herre, att du öppnar våra hjärtan för Israels folk. Att vi får se att detta folk får bära en tyngre börda än något annat folk historien igenom. Dina planer förverkligas både genom ditt eget lidande och genom Israels plåga. Välsigna ditt folk, Herre. Välsigna det med beskydd. Och välsigna det med helig ande på allt sätt. Tack för att vi har fått ha de här dagarna tillsammans. Herre, du vet att jag personligen ser fram emot att få komma hem och få kolla lite med Jesaja och Paulus och så här med dig själv. Det är så mycket som ryms i ditt ord som vi ändå inte riktigt förstår. Tack för det som du har gett oss ljus över. Amen.